Så,
vad bra.
Några ord som fastnade hos mig igår kväll på ungdomsmötet här, som jag håller med Magda. Det var ett riktigt gott möte. Det var starkt. Stark och bra förkunnelse. Vi känner ju Ville sen församlingen i Tenhult. Han jobbar som ungdomspastor där. Och han sa mycket väldigt bra, men det var några saker där som fastnade hos mig som jag ville bara få lägga hos er innan jag startar. Han sa så här: problemet när vi möts, eller det man kan fundera över när vi möts, det är inte det, är Gud här? För han är här, och han är här helt och hållet. Fullt ut, utan begränsningar. Han har ju lovat, bland annat har vi ordet där det står att det är två eller tre är samlade i hans namn. Där är jag mitt ibland dem. Eller mitt ibland er. Så faktum är det att Gud finns här. Men sa Ville då, frågan är ju, är vi här helt och hållet? Jag vet hur det är. Man kommer in och funderar man kanske, ja, imorgon har jag det där på jobbet att ta tag i, och hur ska det gå med bilen, den ska besiktigas imorgon. Och så här, ni vet, och jag vet också, att det är lätt att det snurrar så där. Och då blir det ju lätt att jag är inte här helt. Och sen kanske jag går hem och så tänker jag, nej idag, det var inte något särskilt idag. Men så har tankarna snurrat liksom, och jag har funderat. Men är jag här helt? Och där skulle jag vilja uppmana oss och uppmuntra oss till den här förmiddagsstunden, att vi liksom bestämmer oss tillsammans. Ja, jag vill vara här lika helt som Gud är här. För jag behöver honom. Jag behöver få möta med honom. Jag behöver få lyssna till det han har att säga till mig idag. Jag behöver få ta emot hans beröring i mitt liv. Och ibland så sjunger vi, och jag vet att allt det där är ju välmenat, och det är sånt jag funderar på ibland. Vi säger mer av Jesus, jag behöver mer av den helige ande och så där. Faktum är ju att alltså man kan inte dela upp, man kan inte säga att jag behöver mer av Jesus. Jag har så mycket, men nu behöver jag två bitar till. Utan jag tror Gud har jobbat med mig om det där, så jag känner att nej, det enda det handlar om det är att jag släpper till. Det finns områden i mitt liv som jag håller krampaktigt fast i. Det kan vara min ekonomi, det kan vara mina intressen eller någonting som tar så oerhört mycket av mig så Gud får inte möjlighet att komma in på de där områdena. Så att när vi tänker så här att Jesus, nu vill jag möta dig idag, jag vill ha mer av dig, så är det samma där, att Jesus är här helt och fullt. Han är din om du har tagit emot honom helt och fullt. Vad du och jag behöver jobba på det och bara öppna upp och säga, det finns inget område i mitt liv som inte du får regera över. Ta mig helt och fullt. Vi ska be tillsammans, och då tänkte jag, ni kan väl ställa er upp medan vi ber, så får vi lite rörelse också. Nu var det med herrarna. Tack Gud att du är här helt och fullt. För att möta med oss, för att tala till oss, för att älska oss. Tack Gud att vi får komma till dig. Tack att vi inte behöver komma med sänkta huvuden. Vi behöver inte blygas inför dig, för att du sänder din son och sopar undan alla hinder. Så när vi tar emot dig så kan vi få komma med rak rygg, med höjda huvuden och se rakt in i ditt ansikte. Se din kärlek till oss, din omsorg om oss, Herre. Se hur intensivt du älskar oss och längtar efter oss. Herre, påminn oss den här förmiddagen att du är vår Gud. Du är vår Herre, du är vår konung. Tack Jesus, tack Jesus. Amen. Jag tror att jag i ett svagt ögonblick sa så här, att jag ska Jag tror att jag sa så att jag ska tala över Nehemja bok ett tag framöver. Och eftersom jag försöker att stå för det jag säger så tänkte jag att ge en inledning idag. Sen insåg jag ju då att det var ju lite ostrategiskt eftersom vi har påsk nu sen. Så blir det ju några söndagar. Nästa söndag är jag nere i Övlande Hult och talar. Och sen är det påsk och så det blir några söndagar emellan. Så jag får göra en liten kort repris sen när vi drar igång det. För idag tänkte jag bara ge en liten överblick och liksom hitta några sådana här guldklimpar som jag tycker finns där då. Nu har vi ju fått en ny sån här mackapär, men nu ska vi se. Alltså, jag är ju inte jättebra på det här med bilder så det får ni ha översikt eller överseende med heter det. Men den kom upp i alla fall. Ja, det var ju bra. Så vi ser. Det var någon mer bild alltså. Vad tror du Torbjörn? Jag får hjälp, det är nog säkrast. Men vi börjar här i alla fall. Alltså Nehemja bok och överhuvudtaget, jag tänkte det när jag vaknar idag. Jag blir anklagad ibland av min fru. Hon anklagar mig inte ofta men ibland tycker hon att jag läser för lite böcker. Jag hade en tid i mitt liv när jag läste fruktansvärt mycket böcker. Jag hade alltid 3 böcker på gång så här som jag läste parallellt. Och troligtvis så förläste jag mig lite grann det. Men jag tänkte så här när jag vaknade idag. Alltså, och nu har jag ju Bibeln i här så att den här symboliserar Bibeln. Alltså Bibeln är helt fantastisk. Alltså det är ju, du kan läsa de mest spännande saker som går att hitta någonstans. Ta Paulus missionsresor till exempel. Det händer grejer, så jag tänker det är spännande böcker i här. Det finns romantik för ja, er som gillar romantik. Det finns poesi, ofattbart vacker poesi. Det finns historia, för dig som är intresserad av historia. Alltihopa finns i den här boken som kan vara svart eller röd eller finnas i en mobil eller i en surfplatta. Och alltså jag måste säga det, när jag låg och tänkte på det så tänkte jag det är ju helt otroligt. Faktum är ju då att min älskade hustru var det som fick igång mig när jag var 17 år och nu räknar jag på hur länge det var sedan. Men det var ju, det är väldigt många år sedan, någonstans kring nästan på 50 år sedan, men det är det ju inte, 40-45 år sedan någon gång så utmanade hon mig att börja läsa Bibeln när vi precis hade träffats. Och sen kan jag erkänna att jag har ju inte alltid varit den mest nitiska bibelläsaren. Men varje gång jag återvänder till Bibeln så tänker jag, wow, det är ju helt otroligt. Så jag önskar att jag kunde få smitta av mig lite av det till dig som tycker att det kan vara lite knepigt ibland. Och alltså det är helt okej att hoppa över om man tycker, nej, nu är det 8 kapitel med bara släktregister. Men om man tuggar igenom släktregistern med så upptäcker man så småningom att men den killen känner jag igen, han fanns ju med där. Okej, det är så det hänger ihop. Och så kan till och med släktregistern bli ganska intressanta. Det var ju lite utanför, men alltså bara försök att suga in det, att Bibeln är utan motstycke det bästa bok du någonsin kan läsa. Sen får du gärna läsa annat om du tycker det är intressant. Nobelpristagare och sånt här, men alltså, de står sig ganska slätt i förhållande till den här boken, det måste jag säga. Nehemja är ju en sån bok alltså som man kan läsa och utmanas utav ordentligt. Och det hoppas jag när vi går igenom sen att vi ska få göra. Nehemja kom från Judas stam och man är rätt säker på att han hade bott tillsammans med sin familj i Jerusalem. Men sen kom ju fångenskapen och han fördes bort. Och när vi då läser i Nehemja bok så befinner han sig hos kung Artaxerxes. Det finns många knepiga namn, det kan jag hålla med om. Men, det är inte så noga om man kan uttala dem eller inte. Men Nehemja hade hamnat hos kungen. Han hade en otroligt viktig uppgift. Och ansvarsfull uppgift. Han var ju munskänk. Jag vet inte ens om det är något som finns idag. Det är möjligt det finns i Mellanöstern kvar. Munskänken hade ju som uppgift att provsmaka vinet som kungen skulle dricka. Dels skulle det vara det absolut bästa, det finaste, det godaste som fanns. Och det allra viktigaste var ju att han skulle avgöra om det fanns någon gift där. För att det var ju alltid så att det fanns någon som var ute efter kungen. Så det var ju en ganska tuff uppgift. Det skulle ju mycket väl kunna innebära att han fick sätta livet till för att rädda kungen. Men så var det. Samtidigt så innebar det ju att han stod väldigt nära kungen. Han hade en nära relation till kungen. Och ju längre man överlevde och ju längre man jobbade så byggde man ju en relation med kungen då. Så därifrån liksom börjar det hela. Här möter vi Nehemja då. Han var samtida med Esra. De böckerna ligger efter varandra. Esra kommer först och sen så kommer Nehemja. Och de belyser samma tid egentligen. Utifrån två olika utgångspunkter. Nehemja hade det bra på många sätt. Han hade en fantastisk uppgift. Han hade säkert gott om fina kläder. Och jag utgår ifrån att han bodde bra. Och så där. Egentligen kunde man säga att han kunde slå sig till ro och ha ett gott liv. Men har du läst Nehemja bok så vet du att han slog sig inte till ro med det här, utan det fanns någonting i hans hjärta som rörde sig där. Och det var hans undran, vad händer med min stad Jerusalem? Vad händer där borta? Han visste att det fanns en hel del folk som hade återvänt. Det återvände ungefär 50 000 människor med Esra tillbaka till Jerusalem och de kringliggande områdena. Och då är vi framme vid Nehemja 1-4 kan vi läsa. Och ni ser det här, ni som inte har Bibeln med er. I månaden Kislev under det 20:e året befann jag mig på borgen i Susa. Dit kom Hanai, en av mina bröder, tillsammans med några män från Juda. Jag frågade dem hur det hade gått för den skara judar som var kvar och som undsluppit fångenskapen, och hur det var med Jerusalem. De svarade, det som är kvar i landet och slapp undan fångenskapen lever i nöd och förnedring. Jerusalems mur är raserad och portarna nedbrända. När jag hörde detta satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar, jag fastade och bad till himmelens Gud. Äntligen så får Nehemja någon form av livstecken. Det här som han hade gått och burit på i sitt hjärta fick han nu svar på. Hans broder Hanani, ska det egentligen vara. Det är lite svårt, ibland läser jag engelskan, ibland svenskan, och då kan man blanda ihop det så småningom. Han fick bud ifrån dem. Så här är läget, det är egentligen totalt katastrofalt läget. Det var inte så att det fanns bara några få. Det fanns ganska mycket folk i Jerusalem och det kringliggande området. Men läget var katastrofalt. De lever i nöd och förnedring, sa de. Jerusalems mur är raserad och portarna nedbrända. Och för oss så säger ju inte det jättemycket, för vi har ju inte mycket. Om vi åker till Visby på sommaren så kan vi ju se en stadsmur. Det är nästan på det närmaste vi kommer. För Hålsby har ju ingen stadsmur. Inga portar. Så lite svårt kan det vara att relatera för oss. Men på den här tiden så var det oerhört viktigt att det fanns en mur. Framförallt runt staden Jerusalem. Man hade portar som stängdes varje kväll och som öppnades varje morgon. Nu får han besked om att alltihopa här ligger nere. Vem som helst, vilken fiende som helst kan komma in och ta det man vill och förstöra. Och då kan man ju tänka sig lite olika reaktioner hos Nehemja. Men vi läser här att han, när han hörde detta, satte jag mig ner och grät, säger han. Jag sörjde i flera dagar. Jag fastade och bad till himmelens Gud. Och det här kan vi säga är väl det första kännetecknet på Nehemja. Han bad väldigt mycket till Gud. När han ställdes inför någonting som var svårt, en utmaning, någonting som egentligen var mer än det han kunde bara liksom känna, ja, det fixar jag det här. Så hamnade han alltid i det läget att han bad till sin Gud. Och det är en bra lärdom att ta med sig. Nehemja var en stark ledare. Han var en visionär. Det kommer vi att lära känna honom som. Han var passionerad. Och i det här läget så, när han får det här beskedet, så händer någonting som är fullständigt unikt. Han kommer inför kungen så småningom bedrövad. Och kungen säger till honom, men Nehemja, vad är det med dig? Du är ju inte sjuk. Vad är det som tynger ditt hjärta? Och då återigen så ber Nehemja till Gud. Och sen så tänker han, nej. För normalt sett så kom inte en munskänk bedrövad inför kungen. Det kunde innebära döden. Kungen hade ju total makt. Så han kunde bara gjort så, så hade Nehemja varit borta. Men det här som Nehemja hade fått höra hade så gripet hans hjärta. Att han var beredd att riskera sitt liv. Så efter bön så säger han till kungen precis vad det är som tynger honom. Och så visar det sig att han finner nåd inför kungen. Och så startar han upp det här fantastiska arbetet då. Och det ska vi stanna mer inför sen när vi försöker att fingranska det lite mer. Men jag tänker så här, hur är det med dig och mig? I det här läget, alltså vi, en hel del av oss, mig inkluderad, har ju bra arbete. Jag har ett fantastiskt arbete. Om ni visste hur fantastiskt det är så skulle ni vara väldigt avundsjuka på mig. En del har arbetat färdigt och är statligt anställda. Men hur är det? Är vi på rätt plats? Är vi där Gud vill ha oss? Man kan ju tänka på Nehemja här. Han skulle ju egentligen redan ha varit i Jerusalem egentligen. Men han var ändå på rätt plats, kommer det att visa sig. För att göra det Gud hade som kallelse över hans liv. Detta var ju Nehemjas stora livsuppgift. Och jag tror att Gud har en kallelse. Jag var inne på det när jag talade utifrån Hesekiel 37 om Guds tanke med ditt liv. Och jag är fortfarande övertygad om att det finns de av oss här idag som sitter medvetna om att kanske redan som ung så fanns det en kallelse på ditt liv. Och sen kan ju det ha blivit så att du fick ett bra arbete och sen har du fastnat där. Och då tänker jag så här. Vad händer om nu då Gud ger dig den här signalen som Nehemja fick? Hans broder och några andra kom och berättar. Alltså här behöver någonting hända. Här är det en katastrof som någon behöver ta tag i. Så jag tänker att det kan gå år i våra liv. Där vi sysslar med kanske annat än det som är vår livskallelse. Ibland så är det på grund av att du och jag säger nej Gud. Jag vill ha ett bra liv, jag vågar inte satsa på det, jag tar något som är säkert. Och ibland så missar vi det här när Gud kommer tillbaka och säger då så här att nu är det dags. Det här är det jag har förberett dig för hela livet. Den här kallelsen som jag gav dig när du var ung, som du har burit på, som tid efter annan har kommit tillbaka. Nu är det dags. Och då är ju frågan, vad är vårt gensvar? Är det nej? Nu. Ja, lite som jag tänkte när jag fick frågan att komma hit. Nej, men jag hade ju bestämt mig att jag skulle gå i pension i höst. Jag tyckte jag hade jobbat tillräckligt många år. Jag hade ett fantastiskt bra arbete. Så det tog tag i mig lite grann. Det tog lite tid att bestämma och komma fram till nej, men det var nog detta Gud hade. Och då har jag ju lärt mig genom åren. Och då ska jag vara ärlig och säga att jag har nog lärt mig allra mest genom alla misstag som jag har gjort. De gångerna jag har missat det Gud har velat. Eller det jag har haft en annan åsikt än vad Gud hade. Så valde jag att gå på min åsikt istället för på Guds kallelse. Och jag tänker att det är oerhört viktigt vad vi brinner för. Sen är vi olika, det vet jag. Alltså jag är ju en sån där som går igång på grejer. Jag brukar säga att jag på senare år så har jag börjat att försöka undvika missionsmötena på Nyhem till exempel. För att alltså det tar tag i mig så oerhört. Så att ofta så går jag därifrån och så har jag lovat att ge varje månad till något nytt ändamål. Och så säger Ulla, men vi är ju redan med på så många. För jag har ju varit där innan. Alltså så är jag, och jag vet att många av er är annorlunda. Ni blir inte så lätt berörda av saker och ting, utan ni är mer så här, jag vet inte om man ska säga klartänkta, men ni är lite mer rationella. Men någonstans så känner jag att, ja, vi lyssnade till några som igår sa att det är så lätt att man snöar in på sin egen grej, och det är det ju. Men jag tänker att hur skulle livet vara om inte jag finge ha något som brann i mitt hjärta? Någonting som inte ger mig riktig ro, utan att jag känner att jag måste sträva efter det. Jag måste få se det hända. Så jag önskar, och jag struntar i oavsett vilken ålder det är på dig, så tror jag det. Jag blir så jätteglad, jag måste bara få anknyta till det med den här sopplunchen. Den här diakonala gruppen som vi har i församlingen, det är en grupp goda människor, ska ni veta. Och alltså, känslan som blev när vi kom fram till att vi satsar på det här, och det brann det alltså. Och glädjen som fanns, och arbetet man la ner med stor glädje, och sen glädjen vi fick uppleva då när det kom så pass mycket folk, var ju fantastiskt. Men alltså, oavsett var vi finns i livet, så tror jag det finns såna här saker som, wow, det bara tar tag i hjärtat. Wally, när han får åka iväg till Lettland. Tack, Olli. Jag visste att det var österut som. Bra. Nej, men alltså jag är så fascinerad över det. Olli är ju några år äldre än mig. Och ändå så brinner det i hjärtat. Va? Det finns inget som kan hindra. Och alltså jag tänk om vi alla 182, om man säger att vi är 140 kanske aktiva i församlingen eller något sånt där. Om det får brinna i våra hjärtan. Om det här som Gud har lagt ner dig, det Gud har kallat dig till, oavsett vad du heter och vem du är, får brinna. Oavsett var du är någonstans idag. Om det får brinna i våra hjärtan. Så blir det lite som på pingstan. Då kommer folk här utanför och undra, vad är det som händer i frikyrkan? Det är ju precis som hela kyrkan vore antänd. Och det längtar jag efter. Det kanske är tokigt, men jag vet inte. Jag tror inte det. Jag tror att det är vad Gud vill. Han vill liksom blåsa liv i de här glöderna som kanske finns kvar. För jag har försökt att hålla det tillbaka. Eller jag har missat under några år. Så vill han komma med sin ande och blåsa liv i det igen. Och då är ju frågan, är du och jag beredda att betala priset? För att det finns ju ett pris för det här. Och när vi följer Nehemja, när han tar tag i uppgiften att bygga, så kom vi ganska snart att inse att han fick betala ett ganska högt pris. Vi tar nästa bild här, så ska vi läsa ett bibelord till. Precis. Ett utav priserna han fick betala, det var två killar. Om ni kikar på dem här. Det är lite synd att det inte fanns mobiltelefoner på den tiden. Var ska vi se hur de har sett ut i verkligheten? Men de ser ju inte helt snälla ut, tycker jag. Nej. Sanballat, eller Sanballat, beroende på vilken översättning du läser. Och Tobia. De kommer att återkomma i berättelsen om Nehemja. Och det är två killar som På något sätt har de nog slutit en pakt om att vi ska göra precis allt vi någonsin kan för att sätta käppar i hjulet för Nehemja och bygget av muren och portarna. De är inga schyssta killar kan man ju säga. Vi läser från Nehemja 4:1-3. När Sanballat fick höra att vi höll på att bygga upp muren blev han ursinnig och i sin vrede hånade han judarna inför sina medarbetare och den samariska truppstyrkan. Vad sysslar de eländiga judarna med? Tror de att de kan lämna sin sak åt Gud och offra och bli klara på en enda dag? Tror de att de här brända stenarna i grushögarna kan bli som nya igen? Ammoniten Tobias som stod bredvid honom fortsatte. Låt dem bygga, deras stenmur rasar nog, bara en räv skuttar upp på den. Jag hoppas ni kan höra föraktet i det här. Alltså i de hatar Nehemja och judarna som har tagit tag i det här och bygga upp på nytt igen. Och det som slår mig då, det är ju det att det är lätt, tror jag, att nu är det mycket då personligt det här, men att man tänker så här: jag vill följa Gud. Jag vill göra det Gud har tänkt för mitt liv. Jag hoppas att och önskar av hela mitt hjärta att det är den känslan vi har. Jag vill följa Gud. Jag vill göra det. Och då kan man ju tänka sig, men det måste ju alla runt omkring mig liksom tycka att det här är det underbara. Så vi tänker en människa som vill följa Gud. Som vill göra det som är rätt och lyda Gud och så här. Det måste ju vara underbart. Men då kan jag vittna om och säga det att det är inte alltid faktiskt. Det är så. Ofta så finns det en Sanballat och en Tobia som tycker att du är det dummaste som finns. Och som gärna viger sina liv åt att stoppa in grus i maskineriet eller stoppa in käppar i hjulet eller hur vi nu säger. Så tänk på det här att det kostar att följa Gud. Det kostar att följa Gud. Ibland så har vi gjort det så billigt på något sätt. Så att det är totalt oattraktivt. Som ung framförallt så vill man satsa sitt liv på någonting som är värt något. Och kostar inget så är det inte värt något. Vi brukar säga gratis är gott. Min son sa det när han växte upp och tyckte att han hittade något som var bra och så var det gratis. Så han, gratis är gott pappa, sa han. Och det kan vi ju tycka, men samtidigt om vi får kämpa för det, om det kostar oss någonting, så blir det så mycket mer värdefullt. Igår på den här ledardagen som vi var på inne i Huskvarna, så var det någon som sa, jag tror det var igår, annars var det i torsdags när jag var på en annan dag, att vi pratar ju ofta om att det är trösklar för att komma in i kyrkan. Och vi har ju jobbat väldigt många år på att sänka dem. Men vi har gjort det så mycket, var det någon som sa, så att det finns inga trösklar kvar överhuvudtaget. Man vet inte om man är innanför eller utanför. Och jag tycker det är en bra bild. Därför så tänker jag så här, och när jag läser en hemliga bok. Det måste kosta någonting. Vi måste vara beredda att betala ett pris för det som brinner i våra hjärtan. Inte bara kanske för den där semesterresan eller båten eller bilen eller vad det är nu som tar tag så där djupt i plånboken. Och då är vi ofta beredda att lägga upp en plan för att se till att vi kan lösa det här. Men när vi vill leva för Gud, när vi vill tjäna Gud, när vi vill se Guds församling växa, se Guds rike utbreda sig där vi finns, då behöver vi vara beredda att betala ett pris. Jag tänkte det att, alltså, att vara emot, nu, de blir ju oerhört frustrerade till slut, Sanballat och Tobia. För att de misslyckades ju i sina ansträngningar fullständigt, visar det sig till slut. Men det kostar ju inte jättemycket att vara emot. Och jag vet, några av er har säkert jobbat på... Du vet, kanske likadant på alla arbetsplatser. Ja, det är det nog faktiskt. Jag har jobbat på några olika. Men det här, om man sitter runt ett fikabord några stycken och så tar någon upp en negativ tråd. Börjar klaga på någonting. Och man behöver inte jobba jättelänge där, va? Förrän alla runt hela bordet är med och lägger till. Ja, så har du hört. Ja, så, ja, det är fruktansvärt, va? Men om du tar upp någonting positivt så kräver det ju mer, va? Och jag tänker så här att gå emot någonting, att vara negativ till någonting, kostar betydligt mindre än vara positiv. För är jag positiv, säger jag att jag, som de som följde Nehemja, det kostade ju dem en hel del, för de fick ju vara med och hjälpa till och bygga upp. De fick ha svärdet färdigt samtidigt som de stod och byggde, samtidigt som de släpade och bar. Och inte nog då med Nehemjas insats och ledarskap för att få se muren växa fram på nytt igen och dörrarna sättas in, eller portarna sättas in, så händer det ju saker internt som man blev tvungen att ta tag i. Och det är ju också en det vet vi som församling, att så är det ju ofta. Vi har som målsättning att vi vill se mer människor komma till tro. Men sen händer det ju grejer bland oss som gör att vi måste fokusera på flera olika saker. Och det kräver ju ett bra ledarskap naturligtvis. Nehemja fick stanna upp helt plötsligt och ta tag i en inre konflikt där det hände saker som bara måste lösas. Och det kommer jag också att försöka gå djupare i när vi tar tag i det sen. Men nu, kapitel 6. Så se om du flyttar fram en bild, så vi ser om jag har rätt där. Ja, vi tar en bild till. Ja, den var ju inte bra. Det ska vara svart text i fortsättningen, kommer jag på nu. Vi går till bibelordet, kapitel 6, verserna 15 och 16. Se vad de min. Jag läser här. Min iPad är lite seg idag. Muren stod färdig den 25 elul, efter 52 dagar. När våra fiender fick reda på det och folken omkring oss upptäckte det, framstod det för dem som ett under. De förstod att detta verk hade kommit till stånd med vår Guds hjälp. Kommer ni ihåg Sanballat och Tobia förut, de ifrågasatte. Tror de verkligen att Gud ska hjälpa dem? Tror de att de ska bygga upp detta på en dag? Och sen går det ett antal dagar och så helt plötsligt så står muren där inför ögonen på dem. Portarna är insatta och då står det så här. Det framstod för dem som ett under. Jag tycker det är en underbar strof till det. Jag tänker, så hoppas jag att vi vill jobba som församling. Att vi satsar på grejer. Folk kan tänka, liksom, nu är de inte kloka där i frikyrkan igen. Och sen en vacker dag när det vi har satsat våra liv på liksom står färdigt, så får de stå och säga, wow, det måste vara ett under. Det måste vara Gud som har stöttat dem i det här. Det måste vara Gud som har burit det här. För det här är ingen människa som klarar att göra något sånt där. Och då tänker jag, då har vi ju lyckats. Då har vi lyckats när människor ser Gud i det vi gör. När de inte i första hand tänker, wow, de är fantastiska de där människorna. Vilka förmågor de har och vad pengar de har. Och så här. Men här de säger, wow, vilket under Gud har gjort. Det måste kännas bra, va? Jag tycker att det är så bra så det kunde jag stannat in för hela dagen. Det framstod för dem som ett under. Nehemja var ju fruktansvärt skicklig. De som jobbade och slet så de höll på att ta död på sig. Men när allt var färdigt så säger de som har stått emot det, de som har stått runt omkring och de som har hånat och föraktat dem. Det framstår som ett under. Alltså det här är fantastiskt. Vilken stor Gud. Det är ingen tvekan om det måste vara Gud som har hjälpt dem. Något som vi liksom föraktade också. Men nu står vi där och kan inget annat säga. Det måste vara Gud. 52 dagar tog det. Då kunde man ju tänka sig att nu efter 52 dagar så var de värda semester. Men vi kommer upptäcka det med sen. Att det blev ingen semester för Nehemja efter att de fick glädjas över att allt var färdigt. Utan sen fortsatte arbetet med att bygga upp det inre livet. För det fanns en anledning till varför alla de här judarna, de 50 000 som fanns där, inte hade byggt upp muren. Och inte hade satt portarna i stånd på nytt igen. Men nu är det ju, som jag sa i början, snart påsk. Så att nu är ju min dröm att ni kommer ihåg det här när vi kommer på andra sidan påsk och jag ska tala nästa gång. Ja, jag talar i påsk med, men då finns det inte mycket att välja på att tala om. Så att det här får vänta till vi har kommit igenom påsken. Men läs gärna. Du som har läst ut den här romanen du köpte nu senast eller sådär, eller Trillen eller vad det nu kan vara. Jag vet, böcker heter inte Triller. Nej. Läs Nehemja bok hela vägen nu fram. Läs den. En lärare hade en gång, han sa: Peder, när du ska studera en bibelbok, gör så att du läser den 50 gånger rakt igenom innan du överhuvudtaget börjar fundera vad står där. Så det är min utmaning till oss idag. Vi läser Nehemja bok 50 gånger och så möts vi någon söndag efter påsk och så kommer vi och så är vi så taggade för Nehemja och tar reda på vad vill Gud tala till oss genom den här spännande, utmanande och på många sätt ganska krävande boken. Ska vi be tillsammans? Ja, Gud, först vill jag tacka dig för ditt eget ord. Jag vill tacka dig för att det är så levande. Det är så skarpt, Herre. Herre, inför ditt ord så står jag gång efter gång helt avklädd. Herre, alla ursäkter och undanflykter faller. Herre, och jag står där och får vara ödmjuk. Men jag säger: Gud, ditt ord är sanning. Herre, jag ber att du drabbar oss som församling med ditt ord. Jag ber, Herre, att genom den heliga ande att kärleken och glöden i att läsa och ta till och äta utav ditt ord skulle få forma oss som församling. Skulle få forma våran framtid. Herre, vi ber att vi skulle få lägga undan egna tankar, tankar som är formade utav det vi tycker och tänker, utav våra åsikter, allt som har påverkat oss utifrån. Och så får vi lägga det inför korset och så får vi be dig, du helige, rättfärdige, sanne Gud, forma våra tankar och våra liv. Herre, tack för din nåd över oss. Herre, tack för att det är nåd alltihopa, det är nåd från början till slut att vi får tillhöra dig. Att vi får vara dina, att vi får kalla dig far. Tack för kallelse du har lagt på oss, som du har gett oss, Herre, för att du har liksom format oss så perfekt för just den uppgiften. Jag ber att också det skulle få växa fram och bli ännu tydligare. Att vi skulle få glädjas tillsammans över det vi ser i varandra, Herre, när din kallelse blir påtaglig och verklig i våra liv. Amen.